Hej och välkomna till en ny YH-podd.
Ja, idag ska vi prata om antagning till en YH-utbildning och vi har en gäst här, Karin Wetterlund. Mm.
Hej, jättekul att vara här.
Ja. Välkommen.
Ja. Och vi tänkte att det här ligger ju rätt i tiden kan man säga, lätt. För det är nu alla håller på, snart stänger de. Har de fyllt sina klasser?
Vissa kanske har stängt redan.
Ja, kanske.
Det är några som är modiga.
Jag vet, en gång i tiden så var det ett litet race om när man skulle stänga sina antagningar. Har ni varit med om det?
Stänga först.
Stänga först eller stänga sist?
Ja.
Vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Det kommer jag ihåg att det pratades mycket om.
Men hur är det nu? Brukar de flesta synka sina antagningsdagar?
Ja, det är en bra fråga.
Jag vet inte faktiskt. Ett tag försökte man det tror jag, men jag vet inte alls hur det är nu.
Nej.
Jag upplever nog inte att det är så. Nej. Men det finns väldigt tydlig uppfattning att man stänger i början på maj, mitten på maj eller slutet på maj.
Ja.
Det finns inte så mycket kreativitet utanför det. Och så är det några som stänger samtidigt som högskolan.
Mm.
Alltså, oftast någon som är nära knutna till högskola och universitet gillar ju att stänga i mitten på april.
Och några vill också stänga efter universitet och högskola. För då kan de som inte får en plats, till och med efter första antagningen, när är den på...
Det får man ju inte reda på först efter sommaren. Eller mitt i sommaren.
Ja, eller mitt i sommaren.
Ja.
Okay.
Men har man missat och sökt i april så kan man fortfarande söka. Det brukar vara
precis
en bra liksom,
det är väl det som är för
pitch.
Och nu kom jag på, en gång så fick jag höra och fick bevisat att de hade fått ut listor från universitet till högskola. Vilka som hade sökt.
Oj.
Någon hade kunnat kränga det där till dem på något sätt. Och då fick man massor med underlag för att skicka direkt reklam.
Det kanske är offentlig handling.
Kanske.
Ja.
Kanske. Ja, spännande.
Men, men nej, varför gör vi en antagning om urval till att börja med? Det är en intressant fråga.
Ja, jag tycker att man oftast börjar fel ända och tycker att det är en jobbig process. Att man inte fokuserar på varför vi gör det. Och i min värld så handlar det ju bara om att vi ska få in rätt underlag, rätt klass. Rätt studerande som sen kan klara utbildningen och komma ut i rätt yrke.
Blir det mindre jobbigt då menar du?
Med rätt klass. Ja, det där är ju en spännande grej, för det är ju jättemånga som...
Vad är rätt klass?
Det spännande mycket om att man vill, så här, man vill gärna testa social kompetens eller studiemotivation, fast att det liksom egentligen inte riktigt går.
Absolut.
Och sitter man vägar runt där genom att ha intervjuer eller ha på distansutbildningar så kanske man har fysiska prov på plats, så att de kanske är lite jobbigt att åka för långt, då, så att man liksom försöker komma runt det. Men jag har nog väldigt processtänkare. Jag tycker att vi ska sätta upp de kriterierna som gör att vi får in personer som med största sannolikhet kommer lyckas bäst på utbildningen.
Men då tänker du urval, inte behörighet?
Ja, är med i båda stegen, tänker jag. Alltså i behörighet för att säga att vi inte får in någon som inte kommer klara det. Och i urval att få in de bästa av de vi har att välja på.
Ja,
ja men precis. Ja, men båda de stegen. Mm. Och har man det perspektivet hela tiden, då kan det bli en kul process, tycker jag. Alltså då får man ju designa upp just det. Alltså, vem vill vi in? Vad är liksom minimiribban? Var ska vi börja utbildningen?
Mm.
Så, och inte prata om det är för få som har läst den här gymnasiekursen så vi tar bort det kravet.
Mm.
Jag tycker att den typen av liksom, diskussioner startar i fel ända.
Jag kan också tycka att vi gör urval. Vi gör antagligen för att veta vem som klarar av utbildningen.
Mm.
Mm. För, ett kreativt sätt att se på urvalet.
Ja,
inte urvalet.
Nej, men hela antagningsförfarandet egentligen.
Ja.
För ibland så är det ju att om en bransch får inne lite för mycket och bestämma så vill de att vi ska anta sådana som redan är färdiga. Är min upplevelse. Och det är ju, den måste man ju få bort på något sätt.
Just det.
Det går inte att tänka att de ska vara färdiga utan de ska, det ska vara rätt folk som kommer in som klarar av utbildningen att bli det som är utbildningen.
Mm.
Sen...
Jag tänker, vi kanske ska reda ut begreppen lite grann också. Jag tänker att vi börjar redan snurra runt behörighet och urval. Så. Alltså, vi pratar om bara de två där behörighet då är liksom skallkraven för att komma in. Med lite undantag. Jag tänker att vi om en stund kanske kommer in lite på 20%-regeln och att det liksom går att liksom ha en friare utrymme och liksom spännvidd av behörighet. Men det ska ju vara liksom grundgränsen. Jag brukar kalla det för dörren. Alltså de som blir förbisläppta eller inte.
Mm.
Och sen har vi urvalet och det är vilken ordning vi ställer det här ledet i som vi plockar ifrån början. Så de som har kommit förbi dörren, de får vi sortera. Så.
Mm.
Och för de som lyssnar på det här, som vi vet att vi har lite lyssnare som inte riktigt bara är i IH-världen då, så har vi ju inte saker som kvotgrupper och sånt där som högskolan har. Vi får inte ha massa olika urvalsprinciper eller plocka in på olika sätt. Vi har ett urval. Så att alla som är förbi dörren gör mer sortering.
Och där hade vi faktiskt, senaste huvudutbildningen, så var det en kille som hade haft en hög diskussion, eller högljudd kanske till och med, diskussion med sin syvare om just urvalsgruppen. Och hon påstår att vi tar in på olika urvalsgrupper.
Oj.
Till YH. Och han sa nej. Och han undrade om han hade rätt. Och jag sa ja.
Han har rätt.
Ja, och jag säger det lite liknande. Framförallt, och nu ska vi inte kritisera det, men när man är väldigt nära, alltså de som har administration väldigt nära delat med högskola, alltså där man har nära samarbeten så, där brukar liksom högskoleförordning och den typen av regelverk sippra igenom i tänket. Mm. Och då brukar det komma såna här diskussioner att man liksom antar att yrkeshögskolan är ungefär samma sak fast vi har lite praktik. Mm. Eller liksom, så. Ja.
En stor skillnad på högskolan är ju att anordnarna sköter hela behörighet och urvalsprocessen själva. Och det är ju en fördel och också en kanske en nackdel som många tycker, som du börjar med, att många tycker att det är en väldigt jobbig process. Mm. Och även om det inte är jobbig så är den tidskrävande många gånger.
Jag tycker vi kan flika in där lite det som har pratats om nu på senaste tiden, att man även från Myndigheten för yrkeshögskolan har kommit liksom igång med samtalen kring att ha liksom kanske tillgång till gemensamma betygsdatabaser och kanske liksom centralstyra en liten del av behörighetspressen i alla fall och komma lite närmare högskolan för att minska den enskilda administrationen hos varje anordnare. Eftersom om en studerande söker till tre olika skolor så kommer alla göra samma form av liksom insamling av information och göra egna bedömningar. Och där har man ju en ambition att komma dit, även om prognosen kanske är 10, 15, 20 år bort. Så det är skönt att dialogen har börjat komma igång. Det är små hoppen man känner efter att ha varit med det här i 10, 15 år. Så det 10, 15 år till är ju nära. Då är vi ju halvvägs.
Ja, och få bort att flera börjar samma person börjar flera utbildningar. För den, så är det ju nu med. Och då rekvireras det till och med för ibland samma person i flera utbildningar.
Här finns det spännande. Jag har varit med väldigt många gånger att studerande ringer upp och känner så här, jag var ju behörig till den här utbildningen som heter samma sak på en annan skola. Varför kommer jag inte in hos er? Mm. Och den är ju jobbig att förklara varenda gång. Eftersom kunskapen, nu börjar ju, det visar ju också undersökningar som myndigheten har gjort att nu känner allmänheten i stor grad till yrkeshögskolan som en form. Så. Men att regelverket skiljer sig och hur vi liksom särskiljer oss från högskolan i vem som får komma in och hur man söker och sånt där. Den har ju inte alla lärt sig riktigt än. Och det har jag sett att myndigheten kör väldigt hårt på Facebook i alla fall med att informera utåt i sina liksom allmänna kanaler mot allmänheten om att varje anordnare har sin process, alla olika datum, det finns ingen. Liksom, att man försöker skapa den känslan så att vi kanske kommer dit. Men just nu är det en utmaning.
Mm. Men nej, varför gör vi en antagning om urval till att börja med? Det är en intressant fråga.
Ja, jag tycker att man oftast börjar fel ända och tycker att det är en jobbig process. Att man inte fokuserar på varför vi gör det. Så. Och i min värld så handlar det ju bara om att vi ska få in rätt underlag, rätt klass, rätt studerande som sen kan klara utbildningen och komma ut i rätt yrke.
Blir det mindre jobbigt då, menar du?
Med rätt klass? Ja, det där är ju en spännande grej, för det är ju jättemånga som...
Vad är rätt klass?
Det pratas mycket om att man vill, så här, man vill gärna testa social kompetens eller studiemotivation, fast att det liksom egentligen inte riktigt går.
Absolut.
Och sitter man vägar runt där genom att ha intervjuer eller ha på distansutbildningar, så kanske man har fysiska prov på plats så att de kanske är lite jobbigt att åka för långt då, så att man liksom försöker komma runt det. Men jag har nog väldigt processtänkare. Jag tycker att vi ska sätta upp de kriterierna som gör att vi får in personer som med största sannolikhet kommer lyckas bäst på utbildningen.
Men då tänker du urval, inte behörighet?
Är med i båda stegen, tänker jag. Alltså i behörighet för att säga att vi inte får in någon som inte kommer klara det, och i urval att få in de bästa av de vi har att välja på. Ja men precis, nej, men båda de stegen. Mm. Och har man det perspektivet hela tiden, då kan det bli en kul process, tycker jag. Alltså då får man ju designa upp just det. Alltså vem vill vi in? Vad är liksom minimiribban? Var ska vi börja utbildningen? Mm. Så, och inte prata om det är för få som har läst den här gymnasiekursen, så vi tar bort det kravet. Mm. Jag tycker att den typen av liksom diskussioner startar i fel ända.
Jag kan också tycka att vi gör urval. Vi gör antagligen för att veta vem som klarar av utbildningen.
Mm.
Mm. För, ett kreativt sätt att se på urvalet.
Ja,
inte urval.
Nej, men hela antagningsförfarandet egentligen. Ja, ja. För ibland så är det ju att om en bransch får inne lite för mycket och bestämma, så vill de att vi ska anta sådana som redan är färdiga. Är min upplevelse. Och det är ju, den måste man ju få bort på något sätt.
Just det.
Det går inte att tänka att de ska vara färdiga, utan de ska, det ska vara rätt folk som kommer in som klarar av utbildningen att bli det som är utbildningen. Sen...
Jag tänker, vi kanske ska reda ut begreppen lite grann också. Jag tänker att vi börjar snurra runt behörighet och urval. Så. Alltså, vi pratar om bara de två där behörighet då är liksom skallkraven för att komma in. Med lite undantag. Jag tänker att vi om en stund kanske kommer in lite på 20%-regeln och att det liksom går att liksom ha en friare utrymme och liksom spännvidd utav behörighet. Men det ska ju vara liksom grundgränsen. Jag brukar kalla det för dörren. Alltså de som blir förbisläppta eller inte. Och sen har vi urvalet, och det är vilken ordning vi ställer det här ledet i som vi plockar ifrån början. Så de som har kommit förbi dörren, de får vi sortera. Så. Och för de som lyssnar på det här, som vi vet att vi har lite lyssnare som inte riktigt bara är i IH-världen då, så har vi ju inte saker som kvotgrupper och sånt där som högskolan har. Vi får inte ha massa olika urvalsprinciper eller plocka in på olika sätt. Vi har ett urval, så att alla som är förbi dörren.
Och där hade vi faktiskt senaste huvudutbildningen, så var det en kille som hade haft en hög diskussion, eller högljudd kanske till och med, diskussion med sin syvare om just urvalsgruppen. Och hon påstår att vi tar in på olika urvalsgrupper till YH, och han sa nej. Och han undrade om han hade rätt, och jag sa ja.
Han har rätt.
Ja, och jag har sett ett liknande, framför allt, och nu ska vi inte kritisera det, men när man är väldigt nära, alltså de som har administration väldigt nära delat med högskola, alltså där man har nära samarbeten, så där brukar ju liksom högskoleförordning och den typen av regelverk sippra igenom i tänket. Och då brukar det komma såna här diskussioner att man liksom antar att yrkeshögskolan är ungefär samma sak, fast vi har lite praktik eller liksom så. Ja.
En stor skillnad på högskolan är ju att anordnarna sköter hela behörighet och urvalsprocessen själva. Och det är ju en fördel och också en kanske en nackdel som många tycker, som du börjar med, att många tycker att det är en väldigt jobbig process. Och även om det inte är jobbig, så är den tidskrävande många gånger.
Jag tycker vi kan flika in där lite det som har pratats om nu på senaste tiden, att man även från Myndigheten för yrkeshögskolan har kommit liksom igång med samtalen kring att ha liksom kanske tillgång till gemensamma betygsdatabaser och kanske liksom centralstyra en liten del utav behörighetsprocessen i alla fall, och komma lite närmare högskolan för att minska den enskilda administrationen hos varje anordnare. Eftersom om en studerande söker till tre olika skolor, så kommer alla göra samma form av liksom insamling av information och göra egna bedömningar. Och där har man ju en ambition att komma dit, även om prognosen kanske är 10, 15, 20 år bort. Så det är skönt att dialogen har börjat komma igång. Det är små hoppen man känner efter att ha varit med det här i 10, 15 år. Så 10, 15 år till är ju nära. Då är vi ju halvvägs.
Ja, och få bort att flera börjar samma person börjar flera utbildningar. För den, så är det ju nu med. Och då rekvireras det till och med för ibland samma person i flera utbildningar.
Här finns det spännande. Jag har varit med väldigt många gånger att studerande ringer upp och känner så här, jag var ju behörig till den här utbildningen som heter samma sak på en annan skola, varför kom jag inte in hos er? Och den är ju jobbig att förklara varenda gång, eftersom kunskapen, nu börjar ju, det visar ju också undersökningar som myndigheten har gjort, att nu känner allmänheten i stor grad till yrkeshögskolan som en form. Så. Men att regelverket skiljer sig och hur vi liksom särskiljer oss från högskolan i vem som får komma in och hur man söker och sånt där, den har ju inte alla lärt sig riktigt än. Och det har jag sett att myndigheten kör väldigt hårt på Facebook i alla fall, med att informera utåt i sina liksom allmänna kanaler mot allmänheten om att varje anordnare har sin process, alla olika datum, det finns ingen, liksom, att man försöker skapa den känslan. Så att vi kanske kommer dit, men just nu är det en utmaning.
En fransman bor på Island, vad säger ni då?
Är vi inne på lite regeltolkningar här nu? Både jag och Karin är lite nördiga på förordningen.
Ja, du menar ju den tredje punkten.
Ja, vi satt här och pratade förut innan lite. Och då så sa de här två att ja, men en fransman som är bosatt på Island, är den behörig?
Just det. Ja, inte bara av att en fransman bor på Island. Nej, men man kan väl säga, i grunden så finns det ju förordning som sätter väldigt mycket av ramarna för antagning. Alltså det är ett regelverk. Så. Och den har lite roliga lydelser i sig.
Och då nördar vi ner på tredje punkten i första paragrafen då i tredje kapitlet. Där det står, är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning. Och då det här bosatt, alltså man ska vara bosatt. Så då som Pelle sa, är man fransman bosatt i Danmark eller man är dansk och bosatt i Frankrike? Då är alltså fransmannen då kanske mer behörig än den danska killen som är bosatt i Frankrike.
Ja, lättare att kunna bli behörig.
Ja,
och kan ju, lite bakgrund på den är ju att den här handlar om att om det finns en motsvarande utbildning, ja. Om man är behörig till den så kan man då bli grundläggande behörig till även en utbildning här. Mm. Och den har ju det största problemet i att ingen som sitter och kollar på det här vet hur alla utbildningssystem i Danmark, Finland, Island och Norge funkar. Det är ju inte så att de har en exakt form som heter yrkeshögskola som har exakt samma regelverk och sådär. Mm. Så det är ju krångligt där, men det roliga med det här är ju att det just är bosatt. Mm. Så det kommer ju från det här liksom samarbetet med nordiska länder. Det finns ju andra liksom, grejer som spelar på det här med modersmål och sånt, men här är det ju kul då att det är var man bor, inte var man har medborgarskap.
Nej. Och det är väl kanske inte... Det var ju väl... Det, man menar nog inte så när man skrev den här lagtexten och tänkte på det viset, tänker jag. Utan intentionen måste ju vara att man är medborgare.
Och det spännande är att jag har haft många distansutbildningar där folk då är svenska medborgare men bosatta utomlands och läser en distansutbildning. Ja. Och det måste vi ju liksom godkänna och ta hänsyn till.
Fast då är de ju ettan eller tvåan.
Ja, men precis. Men de kommer in på andra skäl. Men vi är väldigt öppna för att folk ska kunna bo på andra ställen och göra det här. Men vi har ändå, eller det finns en... Men jag tror att man har tänkt medborgarskap.
Mm. Ja, eller,
om man är ute efter någonting. Alltså att man,
eller uppehållstillstånd har betyg.
Eller någonting sånt liksom. Bosatt är fel. Eller om man bara är behörig till något utbildning i de länderna. I sådana fall då.
Ja,
kanske.
Precis.
Det är kanske bara bosatt är ett ord som ska bort. Men det roliga, om jag får liksom glida iväg i nörderiet här, så är ju punkten om språkkunskaper. Det finns ju en idé om att man ska ha tillräckliga svenska kunskaper. Men man behöver inte ha tillräckliga kunskaper i svenska om man har ett modersmål. Och nu ska vi se om jag kan läsa från texten också för rätt grejer. För det är danska, färöiska, isländska eller norska. Så att om jag har en person som söker och som bara kan isländska, så behöver den då inte ha tillräckliga kunskaper i svenska. Mm. Alltså det är bara de som har annat modersmål än svenska och de andra som vi ska kolla att de har tillräckliga kunskaper.
Men det står de som har annat modersmål än svenska, danska, isländska eller norska ska ha det kunskaper.
Precis.
I
som du kommer att säga, mitt modersmål är isländska, så behöver vi inte kolla att du har tillräckliga svenska kunskaper. Då räcker att du kan isländska.
Mm.
Det är så lydelsen blir. Mm. Och det kanske inte heller var riktigt grundambition i det, men man vill ju ha det här nordiska utbytet och rörligheten i det samarbetet.
Ja, det tolkar jag så. Jag tolkar på att om man nu kommer från ett annat land, i Norden, så ska man ha kunskap.
Nej.
Den är vänd tvärtom.
Ja, eller om man har annat modersmål
än just det.
Så det är det som är så roligt. Och det här är ju nästan ingen som tänker på.
Alltså man kan komma som islänning då och så berätta på engelska till dig. Att
jag kan svenska.
Jag kan inte svenska, men jag kan isländska. Men jag vill ändå gå på den här utbildningen.
Och den vanliga frågan jag får är så här, hur bevisar någon vad de har för modersmål? Den är också väldigt svår. Det finns inget stort internationellt register på vad folk har för modersmål. Den är väldigt svår att bevisa. Nej, men det är svårt att testa att de har isländska som modersmål. Det är kanske svårare att testa svenska. Så.
Ja, om ni är nördiga på det där så skulle jag kunna säga, jag vet inte om ni håller med om det, att hela den här grundläggande behörigheten är egentligen öppen för att ta in alla. Antingen har vi högt eller lågt söktryck till utbildningarna.
Det är spännande, för att jag har aldrig stött på någon som har precis det söktrycket de vill ha.
Nej.
Det är alltid problem åt något håll. Men det är för att vi inte vet var lagom ligger, tror jag. Men...
I landet lagom. Men vad gör vi när vi har lågt söktryck då? På tal om att vi kan faktiskt använda den här lagtexten till väldigt mycket. Vad gör man då?
Vad ska vi börja förändra?
Jag kan börja med att fundera på att urvalet som finns skrivet att man ska göra i utbildningsplaner här och där. Nu Karin, du och jag pratar om man behöver ju inte göra urval om det inte finns tillräckligt många sökande.
Men jag ska inte göra urval.
Nej, kanske inte det. Men det står i utbildningsplanen kanske att man alltid gör urval på alla som söker.
Ja, men precis. Man kallar till tester och sånt, ja, även fast man har lågt söktryck.
Så, och det här ser jag också när jag pratar på urutbildningen och pratar med utbildningsledare överhuvudtaget, att det görs massor med urval som aldrig behöver användas. Vi gör urvalstester hit och dit. Så jag skulle säga, om man har lågt söktryck så bör man ju, om man vet om att man har lågt söktryck. Och det betyder, i min erfarenhet, att du har mindre än 3 behöriga sökande till varje plats. Mm. Färre än 3 behöriga sökande till varje plats. Då behöver man inte ens hålla på med urval. Det får man ta in alla till slut i alla fall. Eller så tar man in alla.
Ja, men precis. Det är bara när vi måste ta in alla då. För annars kan vi kan inte bara gå på slumpen. Man kan ju dock designa ett urval där alla får 1 poäng och då blir det slumpen som avgör alltihop. Alltså det finns ju kryphål som man kanske inte ska utforska. Men jag har varit med i lägen där man på skolor har liksom haft kanske 40-42 sökande till 35 platser. Mm. Och då känner jag att så här, men vi kanske borde göra ett urval. Och det har varit på inställningen. Antal ihop. För det kommer ändå vara 7 som hoppar av.
Absolut.
I värsta fall sitter vi 42 studerande i klassrummet och då får ni hantera det, men det kommer inte hända. Mm. Så att jag skulle säga att när man börjar komma 10-15 över gränsen, det är då urvalet börjar behövas. Mm. För där börjar det kanske bli så att det blir fler som tackar ja, det blir en reservlista kvar. Men i alla andra lägen så skulle jag...
Jag tänker det är viktigt att använda tiden så bra och effektivt som möjligt.
Ja, jag skulle hellre ringa till upp och kolla så här, om du blir antagen, kommer du tacka ja, kommer du vilja vara på den här? Så att jag vet hur många som kommer tacka nej. Vad liksom incitament hos dem är, för många slentrian söker ju extra utbildningar. Och då är det ju kanske bättre att lägga den lilla tiden på att kolla på de här 45 vi har nu. Ska vi få dem att verkligen vilja gå den här så att de stannar kvar, så att inte...
Och dessutom ger det ju en bra marknadsföring för utbildning att du är intresserad för den här kommande studerande.
Vi kan bara kort glida in i alla antagningspresser där jag har varit liksom utbildningsledare i en utbildning, så har jag alltid gjort en sak av att ringa alla. Ja. För det är det som ger absolut bäst resultat. För då är det färre som tackar nej och sådär. Så att mitt bästa knep är att liksom, när man har lågt söktryck, skulle jag säga att det är viktigt att kontakta alla de man har. De måste bli väldigt intresserade av utbildningen. För de är ju de enda vi kan få in. Vi kan inte få in någon som inte har sökt. Mm. Så att de som har sökt ska vi verkligen hålla hårt i. Så det är väl en grej. Men sen kan vi kan ju prata om behörigheten. Alltså att liksom, nu pratar vi om att vi kanske har för få behöriga som har kommit förbi den här dörren. Vi kanske hade 45 behöriga men 100 som sökte. Och det är inte jättevanligt att det är sådana relationer. Men vi kanske har 45 som är behöriga och 60 som har sökt. Det kanske finns 15 till där som har sökt men som enligt oss inte är behöriga. Och där kan man också jobba lite och kanske ha en för snäv.
Men vad finns det för...
Men då menar jag, det tänker jag så här, egentligen kan man inte tänka så för att vi har inte testat om de är behöriga. Alltså om du tänker på punkten 4. Alltså...
Ja, du menar, nu är vi inne på 20%-regeln. Nej, jag tänkte inte riktigt så långt. Eller nej, på punkt 4,
ja,
tänker
punkt
du. Ja,
yes.
Då kan vi förklara nu lite för lyssnarna här vad vi snackar om.
Jag hoppar tillbaka till mitt grundargument. Jag upplever att skolor gör så här, att de känner att vi har en lista på 60 stycken, 15 vi förklarat som inte behöriga. Och jag hävdar att kanske 7 av dem kan vara behöriga ändå.
Ja.
Att man inte har utforskat möjligheterna till behörighet. Och det är väl det vi vill komma in lite grann här nu med regeltolkningarna.
Ja, att man ska göra det.
Ja, precis. Ja, men vi upplever man att man har gjort det, men man kanske inte gjort det fullt ut. Man kanske inte förstår regelverket och vad man har för... Jag brukar säga att det är en rätt stor gråzon. Den är inte grå egentligen, för lagtexten eller förordningstexten är väldigt tydlig med vad vi får och inte får göra. Men det är lite kreativ utrymme.
Absolut. Absolut.
Och vart är de större kreativa utrymmena då? Är det de här två? Ja.
De två fyrorna
som blandas ihop, Karin.
Ja, men det är punkten 4 i första paragrafen, det är ju att testa om man på något annat sätt har praktisk erfarenhet eller kunskap för att, eller vad står det? Utbildning eller praktisk erfarenhet eller på något annan grund har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Och det kan man ju göra.
Och min favorit här är ju då den här så här, av någon annan omständighet. Eller, alltså, vilket precis. Är allt. Antingen utbildning eller praktisk erfarenhet eller något annat skäl. Vilket lämnar väldigt stora utrymmen. Men med fokus på det sista då. Förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Alltså att vi tror att de kommer kunna tillgodogöra sig utbildningen. Och det kan vara andra faktorer. Här brukar jag prata mycket om så här, men vad kan man ha för annan livserfarenhet eller hur mycket man gjort det. Och det enda man faller ner på är rättssäkerhet. Vi får inte ge olika människor olika. Vi får inte sätta gränsen olika för olika personer. Precis. Och så länge vi håller gränsen jämnt, då kanske vi i teorin kan vi släppa in igen de flesta där. Vi ska också vara tydliga med att vi pratar ju om den grundläggande behörigheten nu. Det är ju fyra eller tre saker som vi behöver bocka av. Och det här är ju det som alla måste kolla för att man får komma in på en yrkeshögskoleutbildning. Sen kan man ju ha särskilda förkunskapskrav och det löser ju inte den här då.
Mm. Exakt. Nej, men det är viktigt att tänka på. Och den här regeln, den fjärde punkten är ju lika mycket värd som de andra punkterna. Så att jag har hört liksom skolor som säger så här, ja, men vi har så många sökande som är behöriga. Och då menar de bara på punkten 1 eller 2.
Just det.
Så vi behöver aldrig testa 4. Och så får man inte tänka. Nej. Utan alla måste ju testas. Och man kollar upp på vilken punkt man kan bli behörig.
Du menar mer att man använder det för att fylla klasserna om man behöver.
Ja, men så får man inte tänka.
Nej, men det här är en viktig grej. För det är, alltså, första paragrafen har ju 4 punkter. Ja. Och om man inte lyckas med första ska man kolla andra. Om man inte lyckas med andra ska man kolla 3. Om man inte lyckas med 3 ska man kolla 4.
Och det ska man göra på alla som söker.
Ja. Och därför betyder det på den 4 måste vi sätta en ribba som vi väljer vad som är där. Mm. För den kan inte vara olika tolkning varje gång vi tittar på den. Så vi måste ha en uppfattning. Och när vi släpper på någon med någon viss grej, då måste vi kolla alla vi inte släppte på om de också ska in på den premissen. Exakt. Den andra omständigheten. Mm. Så
därför är det otroligt viktigt att innan det här börjar, att man sätter sig ner och tänker kring vad är det som vi kräver? Vad är det man behöver kunna för att man ska kunna hitta och leta efter dem? Eller helt enkelt göra ett test.
Jag brukar koka ner det här. Alltså, när jag får frågan så många vill gärna ha exempel på det. Så brukar jag säga, ja, men där jag absolut drar en gräns är någon som precis har gått ut gymnasiet men inte klarat gymnasiet. Den lär jag inte kunna hitta något skäl. För om den precis har gått igenom en utbildning med steget under och inte lyckades med det och den inte hunnit samla någon annan erfarenhet, alltså den tog examen nu, eller skulle ha tagit examen men inte gjorde det, den kommer jag väldigt svårt att ursäkta. Men så fort de har gjort något annat i 2, 3, 4 år, då kan man börja utforska, kan de ha samlat på sig grejer så att de nu kan tillgodogöra sig den här utbildningen.
Ja. Och vi pratar ju om vad vi kan göra vid lågt söktryck, och då är det att använda de här på hela vägen.
Ja, absolut.
Och sen, och hur ska vi bolla det här första paragrafen, fjärde punkten, mot då fjärde paragrafen då?
Ja, fjärde paragrafen, mer känd som 20%-regeln. Uh-huh. Det är ju nästan ingen i branschen på att säga. Alla säger 20%-regeln. Mm. Det är min uppfattning.
Vad är för skillnad på den och paragraf 1?
Det här är ju svårt att visualisera, tycker jag. Men det är så här, i grunden, det finns 3 saker man måste checka av dem på. Den första är grundläggande behörighet, och den handlar om att man kan klara av en utbildning på den här nivån. Att man har förutsättningar att kunna studera, egentligen, brukar jag sammanfatta det till. Det är en förenkling. Sen är det då att man kan tillräckligt med svenska. Man kan ju då kunna isländska annat också, men det är en punkt. Den brukar vara rätt lätt att checka av. Och sen den tredje är de speciella kraven vi ställer upp. Vi kanske kräver vissa matematikkunskaper, eller ja, det är jättespännande diskussion med en utbildningsledare när vi körde urutbildningen som var till arborist. Och de har problem med att folk kom in som hade höjdskräck. Och då höll vi på att utforska, kan vi liksom använda, kan vi sätta en behörighet där man då inte får ha höjdskräck? För det kommer inte gå att klara utbildningens moment, och det kommer absolut inte gå att klara liksom yrket om man inte kan klättra i träden. Och det är en sån här sak som vi kan behöva ställa upp. Men när vi har checkat av dem, alltså att vi har... Ja, vi kan komma tillbaka till den diskussionen separat. Liksom. Men det är, vi kan ju prata om det som en förutsättning. Men det generella kan man plugga på den här nivån. Svenska kunskaperna, grovt förenklat. Och sen så de särskilda förkunskaperna. Och sen finns det ju då ett fjärde sätt att slippa hantera dem. Den fjärde punkten, eller fjärde paragrafen, låter oss ju hoppa över de 3 första. Mm. Och det är 20%-regeln. Och det betyder att en person som då inte uppfyller något av de andra 3, eller ingen av dem, kan tas in... på ett annat skäl.
Ja, och om de kan tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva yrket.
Precis, och där har man ställt kraven lite högre. Ja. Det är lite roligt också, för att då betyder det att de som inte fick in på de första 3 kan vi då ta in på den här paragrafen istället, för att vi kan grav förenklat säga att vi tror på dem, men vi tror på att de kan klara utbildningen och sen yrket efteråt.
Mm. Men jag tänker, vilka är det? De som inte klarar punkten 4 i de grundläggande behörighet. Vem skulle det vara som istället går på 4?
Jag har varit med om ytterst 2 fall. Jag brukar ofta säga precis det du säger nu, att så här, vi överanvänder gärna 20%-regeln för att vi tror att det är liksom utloppet för att de inte har tagit gymnasieexamen. Det är det ju inte. För det har vi ju då i 4:e punkten, 1:a paragrafen. Men jag har varit med i lägen då där man har särskilda förkunskaper.
Ja.
Där man inte hittar den eller något motsvarande. Alltså man kan inte ha en reell kompetens där heller. men vi ändå tror att den här personen kan komma ikapp. Alltså, ja. Efter samtal med den så får vi en känsla av att så här, jag var med på programmeringsutbildningar där man ofta har programmering ett som förkunskapskrav, men den här personen har gjort massa andra IT-grejer, det är inte exakt motsvarande, och den är så dedikerad att den kommer sitta hela sommaren innan det startar och bara plugga in de här sakerna. Och jag tror på det. Då kan jag rekommendera min ledningsgrupp att tycka att den ska antas.
Men, för då är du inne på särskilda förkunskaper på 20%.
För mig är det nästan alltid särskilda förkunskaper.
Det är det jag menar.
Vi behöver ersätta med 20.
Det jag menar. För punkten 4 tar ju de flesta på
grundläggande. Alltså första paragrafen. Ja. Grundläggande kommer vi igenom utan 20%. Ja.
Så slösa inte 20% på grundläggande, utan lägg det på särskilda.
Jag har haft ett läge på grundläggande dock. Ja. Den här är extrem. Men det är efter John Bauer-skandalen när alla betygen försvann.
Ja.
Så fanns det ett läge med dem som nyligen tagit examen. Och som jag verkligen trodde att jag tagit examen, men inte kunde få ut ett formellt dokument överhuvudtaget. Och jag hittade ingen annan omständighet att gå på. Så då ville jag gå på det, men la in personer som 20%are för att jag verkligen litade på det och tyckte att jag hade underlaget, men inget tillräckligt säkert underlag. Så att det har hänt en gång. Och det var för att betygsskandalen med att alla betygen var borta. Så det är extremt ovanligt, skulle jag säga.
Ja. Särskilda förkunskaper lite hastigt då, och lustigt, vad är det då?
Ja, det är de kraven som man, ja, det är det man behöver kunna utöver den grundläggande behörigheten för att klara utbildningen.
Ja, specifika saker för den här utbildningen. Och där ser vi ju oftast gymnasiekurser. Alltså vissa gymnasiekurser, vissa gymnasieprogram. Mm. Att man bara läser den här grejen innan man kommer hit.
Ja, och där har man lågt söktryck och det finns höga förkunskapskrav där. Så är det svårt att få in folk.
Vi har ju en eller motsvarande princip här också. Mm. Alltså det går ju att ta in folk som inte har, säg att vi har en viss nivå av matte. Från, eller matematik från gymnasiet, så kan vi ju hitta andra sätt de kan ha lärt sig samma sak på. Så att det finns ju sätt att komma runt.
Validering till exempel.
Ja.
Och sen fjärde paragrafen.
Fjärde är ju 20%.
Ja, just det.
Men jag tänker, när det gäller särskilda förkunskaper så har det ju hänt lite de senaste åren när man när det krävdes särskilda skäl för att ha yrkeserfarenhet.
Just det.
Det var jättemycket diskussion om det precis när det infördes. För att då var man ju van att få lägga yrkeserfarenhet. Man ville då ha in lite äldre folk som hade lite erfarenhet. Och det blev ju liksom bättre utfall. Mm. Men att, och jag tycker nog att det var rätt att man ställde särskilda skäl. För det blev ju svårare att komma in på en yrkeshögskoleutbildning än vad det blev att komma in på högskolan.
Men jag tycker att det var ju, nu ska vi inte anklaga anordnare generellt, men trenden som blev var ju att man började utnyttja den gråzonen för att få kanske äldre studerande som var mer studiemotiverade, och det är ju inte det regelverket till för. Vi ska säkert att de har rätt grundläggande kunskaper för att komma in.
Men det blev ju inflation i yrkeserfarenhet. Ja. Och det var ju det året där myndigheten beviljade de utbildningarna som hade högst yrkeserfarenhet i ansökan, för att då stod det i de andras motivering att vi ser att det finns andra utbildningar som kommer klara målen bättre. Så året därefter när jag ju alla yrkeserfarenhet på massa utbildningar, för då man blev ju liksom fick stora själva, herregud, om vi inte lägger yrkeserfarenhet så kommer någon annan anordnare få den här utbildningen som lägger in.
Just det. Och då hade alla det.
Och sen så året därefter
då vågade ingen lägga in det.
Nej, men då blev det ju den här lagändringen, för då såg man, det här går ju inte.
Nej, men sen stod det på ett andra hållet, och då var det många som kanske hade behövt yrkeserfarenhet som tog bort det för att man var rädd. Jag höll ju kvar, utbildningar som jag sökte om i den vändan, där höll jag kvar det och fick igenom det. Det gäller ju att motivera för det. Men det handlar ju om liksom var vi startar någonstans. Alltså vi måste ju alltid titta på var börjar vi utbildningen? Och vad hinner vi under den tiden vi har för att få ut dem med det resultatet så att de kan göra yrket? Och har vi 2 år på, som vi tänker att det ska vara 2 år lång och vet vad utgångspunkten är, då kan vi räkna vad vi hinner på 2 år bakåt och veta vad vi måste kräva innan för att de ska kunna börja där. Annars får vi söka 2,5 år. Alltså vi får ju utbildningslängden, förkunskaperna plus utbildningslängden och innehållet ska ju leda till slutresultatet.
Ja, och om man vet om att det är svår, det vet vi, en teknisk utbildning är svårt att fylla kanske, då ska man inte ha så höga förkunskapskrav, tycker inte jag. Då är det bättre att lägga det i alltså utbildningen i sig.
Ja.
För vi ska ju få ut dem till att bli anställningsbara. Och frågan är, när är en person från yrkeshögskolan anställbar? Kan jag fundera på. Ja, det är ju när branschen tar emot dem. Eller hur?
Och är beredd att betala lön.
Och beredd att betala lön. Och det betyder inte att de kan yrket. Nu är jag ute och cyklar lite, kan vissa tycka. Men jag har ju sett det här så många gånger. Att när branschen tar emot några, då ska de ut där. Och då behöver man inte... Du behöver inte få upp dem till en jättehög nivå alltid. Så vissa utbildningar behöver inte ha så jättehöga nivåer som man tror man måste ha. Vi måste ligga på SIQ5.
Nej. Men här är vi tillbaka till det här med att anordnare tittar på vad andra anordnare, eller vad som går igenom, ja, vad som beviljas. Mm. Och där, det har vi sett, jag har jobbat mycket med programmeringsutbildningar, det har ju också Pelle i några vänner, men inom IT där och framförallt programmering så har det ju gått en trend och mycket rykten om att man måste ha programmering 1 som ett särskilt förkunskapskrav. Det är inte sant, det har alltid funnits en eller två utbildningar som inte har det och som har motiverat för det också. Men som de flesta har, och det pratas om det och det har funnits indikationer även från branschen att man vill ha det så, så har man hållit fast vid det. Men den är just ett problem, för att det är väldigt få som har läst den. Det är väldigt få som har läst programmering, och kokar man ner den till en YH-kurs, vilket jag har gjort på några, det blir kanske 4 veckor eller någonting man kan lära om det på. Så varför inte söka 220 poäng då och lära om det först? Alltså det är ju inte värre än så. Vi kan ju titta på de här kurserna vi kräver, att baka in dem i utbildningen och liksom öka
i den mån man får göra det. Men det finns väl ingen som säger det. Det får inte vara gymnasiala kurser i utbildningen, men till viss del nu för tema.
Ja, nu har de blivit lite mjuka med det.
Mm. Ja, men det, just programmering tycker jag är ett sånt typiskt exempel, för där vi kommer att ha svårt att fylla utbildningen som folk inte har läst det. Och nu kan man jobba med behörighetsgivande förutbildning och såna här saker också. Men det är svårt att veta om programmering 1 ligger på den nivån, för det kan också vara så att det behöver inte bli en egen kurs. Det kan också vara det kan vara uppstegringen i den första programmeringskursen, att den bara blir några veckor längre.
Ja, det får vara det som kort introduktion som gör att de kommer på rätt
nivå. Ja, men precis.
För det får inte vara någon gymnasial kurs.
Nej, vi tar inte exakt den kursen, men sen är det ju... Jag bara, just det med lågt söktryck, eller när vi har svårt att få folk behöriga och sånt där, eller lågt söktryck kan ju bero på att folk inte tycker att de kommer bli behöriga och därför inte söker. Och därför är det ju, jag har ju varit väldigt noga med att försöka få bort såna här grejer och ha diskussioner mycket med ledningsgrupp. Men varför sätter vi just det här? Om vi nu får väldigt få som har läst det här eller orkar läsa in det, varför ändrar vi inte särskilda förkunskaperna?
Och vi har ju nu får man ju söka de här förberedande.
Och det ligger väl också mycket på marknadsföringen också, att det blir väldigt tydligt att man kan komma in på annat sätt än de här kurserna som ställs, eller förkunskap eller grundläggande behörighet. Och det tror jag man blir mer duktig på som anordnare. Mm. Men förlåt mig Pelle, du börjar prata om de här
kurserna. Ja, förberedande kurserna som vi också kan få bidrag för nu. Och många har ju satt igång det. Och det verkar ju funka.
Jag tror det är jättebra.
Ja. Och det är en lärare som fanns i programmering, Kurt, som du känner till. Han har alltid sagt att vi borde egentligen börja utbildningen i januari, februari. Och de som är kvar i augusti, de skriver vi in.
Ja, men det är lite det.
Lite så. Och det är lite där man landar åt nu. Ja. Så en vis gammal herre.
Men jag tycker, om vi liksom för att landa i det, jag tycker fortfarande att det finns ett problem med att vi ska luta oss så mycket mot kursplaner på gymnasiet. Jag försöker alltid prata lite om att vi ska först utforska vad vi behöver att de kan, sen kolla om det matchar en gymnasiekurs och efter det välja den. Annars kan vi uttrycka det på andra sätt. Vi måste argumentera mer och ha tydligare struktur i det vi gör. Men på just programmeringsutbildningar så har man då kanske kunnat koka ner det till delarna utav det. För att tittar man på den, liksom vad de har där och hur det mappar mot det man ska lära sig ut i yrket, så är det mycket saker i den kursen som inte alltid
du tänker på de förberedande kurserna nu?
Både förberedande men också på behörigheten. Det går ju att skriva alltså behörighet som inte är gymnasiekurser eller yrkeserfarenhet, men det är mycket krångligare. Ja. Men det går.
Om vi säger istället att vi har för högt söktryck då, vi har jättehögt söktryck. Nu vart det annat snack än bara lågt söktryck, men det är bra. Regelverket är genomgått och sånt. Men om vi säger att vi har högt söktryck, vad är det effektivaste att göra då? För jag menar, det är också när det gäller urvalet och så. Tittar vi på att göra intervjuer, till exempel, på ett rätt säkert sätt då. Har man 600 sökande, då blir det nästan omöjligt det också. Att göra, alltså hålla på och intervjua massor med folk på något sätt. För då måste vi intervjua alla som vill bli intervjuade.
Alltså om det var intervju i urvalet så behöver vi bara intervjua de som är behöriga.
Ja, de som är behöriga.
Och det är det som jag tänker, det är ju det som är det första springande punkten. Man har 600 ansökningar så kanske man måste testa 200 på rejäl kompetens. Och då måste man ju ha ett system som gör att man kan testa alla på. Alltså, så, för det går inte att göra sådana här enorma kartläggningar. Men det hinner man. Man måste ha ett rättssäkert sätt att testa alla på rejäl kompetens.
Ja, och det vi kan bestämma oss för är att vi inte använder 20%-regeln. Alltså den kan vi ju ignorera. Men vi kan inte ignorera rejäl kompetens.
Ja, vi kan inte ignorera den om vi har skrivit en utbildningsplan.
Nej. Men vi får förbereda på det. Men märker vi att vi har ett högt söktryck eller tenderar att ha det. Mm. Har vi en utbildning som det alltid är högt söktryck på, då ska vi börja med att ta bort att vi inte gör 20%-regeln. För då får vi ju ytterligare en vända av saker att göra. Men sen är det rejäl kompetens. Och se till att vi har en effektiv behörighetsprövning. Mm, det är ju väldigt viktigt. Men sen kommer urvalsproblematiken.
Ja. Och där tycker jag det är viktigt att tänka att man har ett urval som inte utesluter de som har kommit in på rejäl kompetens. Alltså om man har testat rejäl kompetens på 200 och fått 100 behöriga sökande på där, och sen har man ett urval som bara handlar om betyg
från gymnasiet,
då har man gjort all den här rejäla kompetensprövningen förgäves.
Ja.
Och där är det ju också det här med mångfaldsbiten, att ta in, att man vill ha in ett mångfald av personer. Och då får man också tänka till hur man jobbar med urval.
En därför att jag är ju automatisering. Alltså att vi har typ självrättande tester. Alltså att vi slutar ta folk till en fysisk lokal, skriva på papper och sen liksom rätta dem. Även om det är kryssrutor där så tar det tid. Jag har ju jobbat mycket med, eller många på flera utbildningar, stoppat in liksom digitala tester som rättar sig själva. Alltså om vi har urvalstester så kan de ju vara väldigt självrättande. Helt digitala, göras på kontrollerade sätt. Så. Den mest kreativa grejen vi har gjort var ett test där man efter 20 minuter började få avdrag. Så att om man började googla och leta efter svar så tappade man poäng. Och det löste ju väldigt mycket problem med att vi inte kunde kontrollera vad de gjorde parallellt eller sådär. Men om man hade det i huvudet, vi testade på folk som kunde det och de fick full pott på mellan 16 och 18 minuter. Och då bestämde vi att 20 minuter, där behöver vi avdrag, för då börjar man leta upp svar.
Men hur kontrollerar du då att det är den personen som gör testet?
Den är svår.
Ja.
Den är svår, men då kan man kan ju också påbörja med videosamtal eller andra saker. I det där fallet, det var några år sedan, så gjordes det inget sånt test. Och den är klurig.
Ja.
Men den är ungefär likadant. Jag får ofta frågan så här, hur ska vi vara helt säkra på att det här påskrivna inskrivande gymnasiebetyget faktiskt är påskrivet av rätt rektor vid rätt tillfälle? Och har vi den liksom utredningsplikten? Och hur långt går den? Så att ibland får vi fundera på när är vi liksom... Ja, vi kommer aldrig kunna totalt kontrollera.
Och jag tycker att man bör kunna lägga ut urvalsmekanismen eller vad som ska göras mycket mer på de tänkta studerande. De gör väldigt lite nu. De kommer till anordnaren och anordnaren ska se till att allt är dukat och finns på plats och det funkar och det är tentor och det är intervjuer och grejer. Det tar massor med tid av anordnaren och stackars utbildningsledare springer benen av sig. Om man tittar på exempel Konstfack eller konstnärliga utbildningar, så har de ju mycket mer så här: varsågod, bevisa det här. Och så sitter de bara där och tittar på en bild sen. Ja, det lyckades tydligen. Det kommer förbi. Jag såg framför mig en gång, jag pratade med på Nackademin när jag jobbade med Anders, att kan vi inte liksom öppna en dörr på den sidan av huset och på andra sidan så är det en öppen dörr. Så går det bara, folk bara går in och så händer det saker där inne, så går de ut och sen är det klart. Liksom, att man kan få den bilden. Och jag tänker mig till exempel om vi kopplar det här mot LIA då. Att vi vet att det är inte egentligen så lätt att hitta LIA-platser och få engagerade studerande. Då skulle man ju kunna göra sådana här saker som att, ja men urvalet är att du ska leta upp en person i den här branschen, göra en intervju med den, få en underskrift och sen få 4 svar eller något och lämna in till oss. Då har vi också kopplat den till ett företag i branschen som den sen så troligtvis kommer göra LIA på också. Jag menar inte att det här är, jag har inte tittat om det här helt rättssäkert på alla sätt och vis, men att man börjar tänka så på något sätt som gör att vi anordnare eller anordnare inte behöver sitta liksom och göra allt hela tiden, för vi är så bra på att göra sådär. Så man kan hitta andra sätt än vad det traditionella arvet säger att det ska göra. Det tror jag på. För att underlätta när vi har mycket söktryck.
Och jag tycker det är en balansgång mellan, alltså, urvalet om vi liksom gör det perfekta urvalet, så får vi de bästa studerande av de som var behöriga. Mm. Det kommer inget, vi aldrig finns ett urval som är så tillförlitligt att vi faktiskt får de bästa, men det måste ju vara bättre än slumpen. Mm. Så att det första steget är att så här, om vi bara skulle slumpa, så får vi ett helt osäkert resultat, och vi måste göra det liksom lite bättre än det i varje steg. Och sen tycker jag att man ska jobba med ständiga förbättringar i det här. Mm. Alltså vi utvärderar urvalet och ser, vart det bättre resultat av det här än det förra urvalet, och så gör vi justeringar i det, både för att kanske minska administrationen. Jag tycker alltid att man ska försöka frigöra mer pengar från administration och få in det i själva utbildningen, för att om det kostar oss en tredjedel av budgeten att ta in folk, då får vi en sämre utbildning och sämre resultat. Men där kan man liksom balansera mellan dem, vad ger oss bäst resultat och vad ger oss mer administration, och hitta en balans.
Ja, jag tänker på, vi ska dra några slutsatser snart. Ja. Men innan det, Karin, du pratade om den nya direktiven, eller ja, mångfalden när det gäller antagningen.
Ja, men jag har inga nya direktiv.
Nej, men det var väl ändå i regleringsbrevet.
Ja, det var 2015 tror jag.
Tror jag, okej. Okay.
Ja, mm. men man har jobbat. Ja, det var då 2015 regleringsbrev till myndigheten att man skulle stötta anordnare att ta in på reell kompetens. Så det var då pilotutbildning, det var ett pilotprojekt om validering.
Mm.
Just
det. Men man har jobbat, och det här kommer ju också i granskningen nu.
Mm.
Att man tittar på hur man jobbar med mångfaldsbiten, eller hur man tar in. Och det stod i kvalitetsrapporten för 2018, stod det även de som har en bra, när man pratar män och kvinnor då, att man har en bra fördelning i de som har blivit antagna, ska man ändå titta på hur gjorde vi det här för att se den gången det börjar svaja, så kan man komma tillbaka, hur gjorde vi. Så att den här med utvärdering, det här utvärderingen, ja, inte bara av urvalet och inte bara hur man fick Jens könsfördelning, utan det är också jätteviktigt. Men jag tror det är många som glömmer att jobba med kvalitetssäkring och en utvärdering av hela antagningsprocessen.
Absolut.
Och liksom, fick vi rätt människor in i utbildningen?
Ja.
Och fick vi inte tillräckligt många, alltså börja marknadsföring, ledningsgruppens engagemang i det här, hela biten, att man inte glömmer det.
Nej.
I det ständiga kvalitetshjulet då.
Mm. Och här är ju, jag tycker det finns två aspekter då. Vi har precis varit i en kvalitetsgranskning där vi konstaterade att vi har, det är en utbildning med mest kvinnor i. Och få män. Och hade en diskussion där under kvalitetsgranskningen med myndigheten om liksom vad ambitionen ska vara. Och konstaterade att ambitionen ska vara att ligga lite bättre än vad yrkessnittet är i alla fall. Och yrkessnittet är 30% män. Så att om vi kan ligga bättre än det, så är det bra. Nu ligger vi under det på den utbildningen. Men man kan börja tänka liksom steg och se så här, hur kan vi göra en positiv förändring för att komma hit och se att liksom nästa urval blir lite bättre. Mm. För det är svårt att, väldigt många ger sig in på att så här, vi ska göra det perfekta urvalet eller liksom sätta allting rätt från början. Men jag tycker att om vi gör lite bättre varje år och fortsätter, då kommer utbildningen bli lite bättre i tiden, och då kanske vi kan fortsätta att bedriva den så att den liksom utvecklas. Och då blir det här systematiska förbättrande. Mm. Men jag vill bara slänga in en liten sak som jag tycker är viktig här. Får jag göra det? Nej, men, och jag har också jobbat mycket med marknadsföring av utbildningarna också, det här med att hitta rätt personer till dem. Så kan man ju så här, en gråzon som man måste fundera på om man vill utforska, det är ju, ja, men vi vill ha personer som har yrkeslivserfarenhet. Rikta all marknadsföring till bara personer som är 30 plus. Då är det större chans att de har det. Berätta inte för de som går ut från gymnasiet att utbildningen finns. Då kan vi ju kontrollera vilka som söker, alltså söktrycket, utan att sätta det i behörighetskraven. Så vi har ju andra kontrollmekanismer. Likadant, kör bara ut annonserna till män då. Kör inte ut annonser till kvinnor. I digitala sammanhang kan vi ju styra väldigt mycket vem vi når ut till. Och då kan vi ju knuffa söktrycket så att vi har en annan fördelning i de som söker. För det typiska brukar vara att har vi för få män eller kvinnor, beroende på vilken utbildning det är, så syns det hela vägen tillbaka till söktrycket. Urvalet brukar inte alltid liksom prioritera bort den ena eller andra, utan den brukar hålla kvar ungefär det som sökte. Så att ett knep är ju bara att få fler av det andra könet, eller fler äldre, yngre, annan bakgrund att liksom söka till den. Så att man kan ju gå hela vägen tillbaka till marknadsföringen, och det har vi inte hanterat i podden, men det är ju liksom, det är ju steget före att få dit rätt tryck. Så att det här systemet sen kan snurra igenom och ge rätt resultat.
Jättespännande. Det börjar klia i fingrarna.
Det är nästa podd. Jag tänker alltid på det som typ så här, kaffe. Alltså det här är kaffekvarnen. Den maler ner det till rätt sorts kaffe för rätt bryggmetod eller så här. Men vi ska fortfarande köpa rätt bönor och få dit rätt råa material.
Var det här din slutsats då kanske?
Ja, jag är väldigt kaffesugen.
Har Karin någon slutsats och säga?
Ja, men jag tycker vi har fått med väldigt mycket. Det finns jättemycket mer att säga.
Ja, jo, vi har bara skrapat på ytan som
man kan vara så nördig på det här. Ja,
så kan säga. Ner sig,
det konstigt att vi är nördiga på det här.
Om det inte framgår så kan vi nog sitta en dag och prata om det här.
Min slutsats skulle vara att gör det enkelt. Alltså försvåra inte, som vanligt, brukar jag alltid säga. Ja. Försvåra inte, och vårt regelverk ger faktiskt utrymme till att förenkla saker. Inte försvåra det.
Ja. Men det ska vara rättssäkert.
Det ska vara rättssäkert
hela tiden.
Det är din slutklass, det är inte rättssäkert.
Ja, och så vill jag trycka in att om vi bara gör det lite bättre varje år så blir det ju bättre. Ja. Alltså om vi har alla de aspekterna. Vi börjar enkelt se till att det är rättssäkert.
Ständiga
att vi inte diskriminerar bort någon och gör fel. Så, och blir lite bättre hela tiden. Så gör vi rätt saker. Alltså, det är väl en bra kombo.
Bra. Tack för det här.
Och tack för att du var med, Karin.
Ja, tack Karin.
Tack.
Vi ses nästa gång.
Ja, hej.